Hockeymorgon presenteras i samarbete med C More.
Hallå där ute i stugorna, god morgon och hjärtligt välkomna till en ny vända med Hockeymorgon. Det är tisdag den 4 april och idag har vi riktigt starka temadagar.
Ja, det har vi verkligen.
Morotens dag och internationella dagen för minor och minröjning. Mm,
helt oberoende av varandra.
Ja, det får vi hoppas på något sätt.
Ja, ja, men det är en favoritgrönsak ändå. Ja.
Morot. Det ska väl vara fruktansvärt nyttig.
Ja, men det tror jag. Ja, den är i alla fall god.
Vet du, vi kanske följer upp det här med någon kostexpert eller något. Vi ska prata massa hockey, vi ska skita i morötter och minor. Och idag har vi en riktigt härlig meny där vi bland annat kommer att avhandla Örebros överkörning. Ja. SHL-klubbens megakap. Bizarra rekordet i Modo. Det blir inside från en legendarisk buse. Och vi ska dessutom prata hur man ska tackla motgångar som supporter. Många av er där ute är ju supportrar och inte så delaktiga i det som sker på isen. Även om det känns så. Det känns lätt så när man sitter intill. Vi har två fantastiska gäster med oss i studion idag som ska hjälpa oss att ta oss igenom den här timmen. Du var sportligt ansvarig för Linköping i ett decennium. Men har nu varit sportchef för SHL i 9 säsonger. Välkommen hit, Johan Hemlin.
Tackar så mycket.
Ja, det ska nog bli lite lönesnack och sånt med dig också. Det tycker folk är spännande.
Bra.
Ladda upp där så ska vi återkomma till det. Vi har en annan gäst också, en Johan. Varit landslagsspelare i bordtennis. Och driver olika projekt inom idrottspsykologi. Och är då väl bevandrad inom bland annat hockeyn. Så det mentala inom sporten ska vi grotta lite idag. Johan Fallby, välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag tänkte vi skulle börja med dig. Vad skiljer hockey från andra idrotter ur liksom ett... ja, vad ska vi säga, psykologiskt perspektiv?
Jag skulle börja med att säga att det skiljer nog inte så mycket, för det är människor i alla idrotter. Så att jag tycker nog inte att det är så mycket skillnad egentligen. Sen kan man ju säga då att mellan individuella idrotter och lagidrotter så har man olika utmaningar. Alltså i idrotten där du står ensam så blir det ju du själv som får stå för ansvar för allting som du gör där. Och det blir ganska, du får ju spotlighten bara på dig. Mm. I laget så handlar det ju också mer om kommunikation och att man interagerar med andra och gör andra bättre samtidigt som man själv ska prestera. Så att där finns ju olika utmaningar. Men i grund och botten så har vi ju samma reaktioner. Samma stress, samma motivation eller liksom utmaningar i de här områdena som man ställs inför. Mm.
Alltså, som du är inne på, hockey är en lagsport, men man är ju fortfarande sin egen individ så att säga. Du ska ju göra din grej. Mm. Så, alltså, kan man ändå säga att det finns något individuellt rent mentalt i lagidrotterna?
Absolut. Ja. Du har ju din egen utmaning när du står där. Men du har också utmaningen med att du står där och vi ska faktiskt spela tillsammans här nu och göra det här på ett bra sätt så att vi interagerar på olika sätt. I den inre idrotten, där står du helt ansvarig för det, så att det blir ju en annan utmaning. Du står ju ensam där och gör det. Ramlar du i skidbacken så är det du som har gjort det. Du kan inte peka på någon annan och säga vad ditt fel. Utan, så där har du liksom den skillnaden. Men det är klart, du har ju absolut dina egna utmaningar. Ja. Och det man kan se i lagidrotten ibland är att man kanske gömmer sig lite mer och så. Man ställer sig inte i den positionen man ska ha. Man tappar 5 meter i pressspelet till exempel för att man inte vågar kliva upp. För man är rädd att se dum ut för att det kommer en puck bakom mig här. Eller någon som kommer förbi.
Ja, pratar sig ofta om att våga till exempel.
Absolut, så är det ju. Så där, och just det att man gömmer sig eller pekar på andra eller skyller på andra är ju då en möjlighet som man har i lagidrotten. Som inte finns i det individuella.
En grej jag tänker, det är även om du kan relatera till det Johanna som jag själv spelar, att en grej som måste vara lite jobbig för individen mentalt i lagidrotter är att du kan ju verkligen sätta andra i skiten på ett sätt man inte kan göra i en individuell idrott.
Ja, så är det ju absolut.
Alltså,
du har ju, som du säger, både dig själv att ta ansvar för och också hur du då, till exempel vilken situation du försätter dina medspelare i. Men ja, det svåra tycker jag i en lagidrott är ju det här att liksom tävla på ett sunt sätt om platserna utan att det blir en liksom, negativ konkurrens. Mm. För att alla strävar mot samma mål. Man måste också då vilja underkasta sitt eget mål, lagets mål. Mm. Fast det egna målet är ju lika viktigt för dig att prestera. Så det är det som är svårt, att också veta vad man har för mål. Mm. Att inte bara dyka upp på träningen och så här, ja... Ja, nu gör jag som jag alltid har gjort. Utan, alltså så här, det kan ju skilja sig mycket från säsong till säsong. Jag har spelat 9 år i AIK och jag har haft 9 olika roller skulle jag säga. Ja. Vilket är ganska svårt att anpassa sig efter från säsong till säsong. Det beror lite på hur hög konkurrens det är, vad man får för lagbygge, vilken tränare man får. Mm. Hur ser den här tränaren på mig? Stämmer det överens med hur jag ser på mig själv som spelare? Allt det här ska ju då sätta sig i augusti. För man ses liksom 1 augusti och sen så är det seriepremiär 12 september i princip. Och så är det inte bara jag, utan det är 22 andra spelare som brottas med samma saker. Mm. Så det är ju...
Du är för allsidig.
Ja, exakt.
Lägg ner det där.
Du är lätt på allround.
Nej, men exakt. Nej, men det är klart att ibland kan det kännas så. Så här, är jag sista man med pucken back i en avgörande kvalmatch? Ja. Så det är klart att man har en hel del tankar som far genom huvudet då. Men
jag förstår inte hur man kan vilja spela i ett sånt läge. Men det är kanske jag som är helt...
Det är både och. Alltså det är en hatkärlek. Man vill ju vara med när det gäller. Men är man på en dålig plats psykologiskt, då är det väl jobbigare. Men har man gjort jobbet hela säsongen innan, att man är liksom mer trygg i sin prestation och roll och sådär, alltså då är det lite lättare.
Det är väl det handlar om, eller? Att man ska i slutändan vilja spela de tuffa minuterna.
Ja, man ska ju lära sig att tycka om det där, för det är en del av det, av att vara elitidrottare är ju att du ska ju, jag säger, det är nog få som älskar det, liksom att gå ut och liksom, åh vad härligt ska bli, jag är supernervös. Ja. Men det, man ska acceptera att det är en del av, det är ju en del av paketet, alltså väljer du att bli elitidrottare, då kommer du inte kunna undvika det här, för även den bästa är ju nervös. Eller orolig eller osäker och sådär. Mm. För att de har ju också mycket att försvara utifrån sin position. Bästa spelaren i laget eller de som har det största ansvaret. Mm. Samtidigt som de unga juniorerna kommer in, de har andra utmaningar. De har kanske inte så mycket att förlora. Men de har ju också då, oj vad säger, om jag nu får ett byte här. Och så gör den där indianan in som vi förlorar på liksom. Och då ska ju de etablera sig. Så det är olika utmaningar i det här. Och sen är det också det här vanliga då som du var inne på. Att ja, men vad tänker tränarna? Vad tänker lagkamraterna? Jag vill inte göra bort mig inför dem. Jag får skämmas. Eller det är mitt fel om vi förlorar. Och man har en press ifrån de andra då. Som man kan uppleva. Mm. Och den kan ju vara sann eller inte sann. För i ett bra lag så stöttar man varandra. Ja. Och alla måste ju fatta hundratals beslut under en match. Och det går ju ut på att provocera fram misstag i matcher. Så annars blir det 0-0 i varenda match. Ja. Och det är ju det går ut på. Det måste man vänja sig vid och hantera och acceptera att det är det man gör helt enkelt. Och då kommer du fatta ett beslut som är fel, men du kommer också fatta otroligt många som är rätt i de här matcherna. Och vänja sig vid den här balansen då, eller de här utmaningarna som är. Mm.
Johan Hemlin, hur vanligt är det numera ute i SHL att spelare och ledare har det här stödet? Liksom, har en Johan Falby att vända sig till? Det känns som att det har blivit vanligare.
Det har blivit betydligt vanligare. Mm. För att det är ju det här vi ser under säsongen, att när vi kommer i olika faser så är det ju inte att du blir så himla mycket bättre kanske på att passa eller skjuta eller dribbla, utan det är det mentala spelet. Mm. Individuellt och lagmässigt. Så ser vi också att många ledarteam tar hjälp av psykologer för att kunna trimma ledarteamet i de här delarna. För att om inte ledarteamet fungerar, då kommer inte gruppen som helhet att fungera. Nej. Jag tror att man kommer på två fronter där. Men det här blir ju allt mer vanligt, absolut. Mm. Mm.
Jag tycker ofta man hör om att det handlar om att liksom så här visualisera bilder och så här, se positiva bilder inför match. Och så är det hur mycket som man jobbar?
Nej.
Nej, vad bra! Ja, men jättebra! För det tycker jag ofta man har hört. Ja. Så, bränn skiten ur den här myten nu. Ja.
Nej, men det, psykologin är ju lite, om man säger, den är ju lite svårare. Det finns mycket myter som du säger kring den och hur man jobbar och så vidare. Och när jag började plugga på 90-talet, alltså förra årtusendet då, så var det ju mental skills toolbox och det här att man skulle visualisera sig bilder, man skulle ha koncentrationsövningar och sånt. Saker som var. Det var avslappning, någonting man kallar för progressiv avslappning. Man skulle spända handen och känna spänningen och sen slappna av. Mm. Hitta sitt mentala rum och sådana saker. Och det har väl visat sig att det har varit...
Vad konkret det låter.
Ja, väldigt. Ja. Nej, men det har ju visat sig vara svårt att få fram i forskning då att det här har någon effekt. Det funkar ju. Min erfarenhet är att det funkar för några få. Ja. Men det är få som lägger den tiden och snarare så framkallar det nog mer ångest eller oro kring sin prestation när man liksom, det är svårt att överföra från det här mentala rummet, sen står du på isen där och så helt plötsligt ska du prestera och det är inte alls i ditt mentala rum. Nej. Det finns massa störande faktorer runt omkring som är väldigt svåra att förbereda sig för. Mm. Så idag vänder man sig mer egentligen mot den kognitiva beteendeterapin som är precis tvärtom. Förut var det då att stoppa de här tankarna, oron, det här obehagliga. Men nu är det egentligen att acceptera, som jag har nämnt ordet redan några gånger här, att acceptera situationen som den är. Är du elitidrottare, kommer du stå på isen, det kommer vara en avgörande match i ett negativt kval som vi pratade om innan här. Precis. Eller ett SM-slutspel. Ja. Och det här kommer du att stöta på. Annars så kommer du inte vara elitidrottare. Då ska du, kommer du vara, om du undviker det kommer du förmodligen inte hantera situationen. Utan du ska istället exponeras mot den här situationen. Alltså det du är orolig för ska du sättas inför så många gånger som möjligt. Och du ska undersöka, vara nyfiken på den situationen. Vad är det som händer? Vad är det som triggar mina obehagliga tankar här? Vad är det som gör att jag inte vågar ta beslut i de rätta situationerna? Vad är det som gör att jag är orolig för vad coachen ska han ta ut mig nästa match eller inte? Och vad är det jag tänker kring mina lagkamrater och mina beslut på isen? Och exponeras mot det här och förstå vad som händer och förstå vad som triggar och acceptera situationen att det här kommer att hända. Ja. Alltså var nyfiken på det helt enkelt.
Det låter lite som hur man har hört att folk jobbar när de ska bli liksom kvitt en spindelrädsla till exempel.
Exakt.
Face the fear. Typ.
Ja, face the fear. Och det är exakt samma, det är ju samma mekanismer och det var det jag började med att säga också, att det spelar inte så mycket roll om det är en curlingmatch, har du inte så mycket närkontakt och sådana saker i, eller i en slalom så gör du det här själv, absolut. Men det är fortfarande människor med samma psykologiska mekanismer som finns i de här situationerna. Och då gäller det bara att lära sig vara nyfiken på den situationen. Förstå vad som händer, förstå vad som triggar mig. Förstå vad som triggar andra också i en lagidrott. Mm. Alltså, för om jag står och skriker på dig på isen eller i båset och skäller på dig hela tiden. Och så är du en person som faktiskt redan har lite jobbigt och kämpar med dina känslor. Och så triggar jag det istället för att... Istället för att hjälpa dig att förstå eller jobba i situationen, då hamnar vi fel.
Ja. Men det här är ju nyckeln alltså i modern toppidrott. Jag menar, kan du få individerna 1%, 0,5%, 2% bättre i lag? Det är ju här det står avgörs. Ja. Vi mäter ju allt annat i hur fort vi springer, hur mycket vi lyfter och hur vi tränar. Det här är ju liksom nyckeln att få ihop det hela. Det är ju oerhört viktigt.
Att man mår bra.
Ja, och nyckeln som du säger där, det är flera saker som dyker upp här. Men det är ju att det finns ingen dunderhåning att dela ut heller. Nej. Utan jag brukar säga det, kommer någon i vilket område som helst, kommer till din förening och så säger de så här, ja men vi kan förbättra din prestation med 100% eller jättemycket genom bara gör det här. Mm. Ja, då ska du nog,
alltså,
låter det för bra för att vara sant, då är det det.
Vi kan förbättra med 1,5%. Ja. Ja, då är det ändå så här, mer trovärdigt.
Ja, men då köper man inte.
Han sa ju 100%, du köper den gubben istället.
Men du sa här ute liksom att lite så här raljerande kanske då, men att det ofta är kanske de i undre delen av tabellen som ber om hjälp först, för att när man redan går dåligt, det är först då man ber om hjälp. Men att man snarare kanske borde ha börjat liksom mycket tidigare och gjort det under längre perioder. Stämmer det liksom i alla idrotter?
Det är ju en träning det här också, att vänja sig vid situationen. Det är ju inte så att om jag nu har jobbigt att gå ut och spela matcher, då är det inte så att jag på 2 veckor så, eller till nästa match helt plötsligt hanterar det här, utan det här är en långsiktig process. Det är också lite raljerande då, kan man säga det, men ring till någon och så, ja men vi behöver bli lite starkare till nästa match, och så kallar du in någon styrketränare och så kör du några extra knäböj inför nästa match så blir du starkare. Det är ju inte så det fungerar. I så fall pratar vi om placeboeffekter. Alltså att vi kan försöka få till någonting som kanske händer på kort sikt. Och det är möjligt, men vi vet inte riktigt vilka effekter vi får i så fall. Vi hoppas på det bästa.
Quick fix. Ja, quick fix är vi också om där ute. Jag tror ju, alltså min erfarenhet är att en mental rådgivare eller idrottspsykolog måste ju vara mer kontinuerligt. Bli en naturlig del i gruppen, komma och gå, så att du inte då ringer in till, som du säger, efter 4 förluster så kommer någon och ska fixa till det här.
Vi kvalar här om en vecka.
Nej, men precis, att man får bygger en tillit precis som man gör i ett lag. Att har man inte tilliten mellan individerna i ett lag, så kommer man inte öppna upp sig för att ta hand om den här typen av liksom väldigt personliga, privata tankar. För det är ju kanske svårare att då adressera det än att just liksom bli starkare eller göra mer timmar i gymmet. Fastän det är ju lika viktigt egentligen. Men det var så intressant, för vi pratade om det här ute också, men jag tycker att det var stor skillnad. Jag har spelat många slutspel Och har inte alls varit lika nervös som när det var ett negativt kval. Fastän det är lättare motstånd. Mm. Det är, vi kom liksom ovanifrån. Vi har spelat ganska bra. Haft ändå helt okej självförtroende i året. Men ändå så var det så oerhört psykiskt jobbigt att spela det här negativa kvalet. Och man kände att första matchen så gick prestationen ner ganska mycket på samtliga spelare. Man fick liksom något slags tunnelseende. Mm. Alltså och det är bara psykologiska liksom spärrar då på något sätt. Att man är rädd för att så här, ja, men vi kan faktiskt åka ur högsta ligan och jag och alla andra skulle vara med och göra det. Och då hade jag nog liksom blivit snarare hjälpt av att så här, ja, men faktiskt bara, men vad, okej, men i värsta fall, vad hade det inneburit? Alltså vad är jag rädd för egentligen?
Men det där måste väl vara ganska starkt att man har kanske mer att förlora än att vinna. För ja, det är väl det handlar om på
jättestor skillnad. Ja. Negativt eller positiv energi liksom, och motivation.
Och det är ju det här som jag, precis som du säger, med självförtroende och sånt. Det är ju att vi ändrar perspektiv egentligen. Om man börjar tvivla på, eller när man har någonting att försvara så är det större risk då att man misslyckas på något sätt. Mm. Det finns ju lite rolig forskning på straffar då. När du ska sätta en straff för att hålla dig kvar i matchen. Mm. Det står 2-3, du måste sätta den här, annars förlorar vi. Då missar man oftare än om du ska avgöra då. Nu står det 3-3 och nu ska jag sätta den här, för då vinner vi. Då har man en högre procentsats att sätta den då. Och det här är väl talande för att det är lättare när man, jag har ingenting att förlora, nu går jag in och kör. Och det här har ju ingenting med din skicklighet att göra. Det har ingenting med din fysiska, tekniska eller taktiska förmåga på något sätt. Utan det har ju bara med ditt perspektiv. Hur ser jag på det här? Mm. Och det är det jag menar då. Har man då gått igenom lite grann, dels individuellt. Och jag förstår hur mitt perspektiv är på den här situationen. Jag förstår vilka konsekvenser det är. Jag förstår att jag kommer stå där ensam med pucken på isen. Nu ska jag sätta den här. Och då vet jag att de här tankarna kommer att komma. Jag vet att, för de är automatiserade. Man pratar om negativa, automatiska tankar. Och de har vi ju tränat in sen vi är små. Sen du började spela hockey. Då har vi tränat på de här och de kommer att komma. Men har de någon betydelse egentligen? Nej, det har de ju inte. För du blir inte en sämre hockeyspelare för att du tänker att du är dålig. Eller att du, oj, tänk om jag missar eller jag sviker min tränare. Eller, du blir inte en sämre spelare av det. Det är ju ditt perspektiv eller dina tankar kring det här. Och reaktionerna som du måste kunna acceptera då för att då prestera på samma sätt som det. Så tankarna har ju ingen betydelse i den situationen egentligen. Mm. Och det måste man ju öva på.
Mm. Ledarskap kommer väl in ganska mycket här också. För jag tänker att vi jobbade ändå med att så här, men nu ska vi vinna i slutet av säsongen. Vi har någonting att vinna. Vi kan vinna en plats i SDHL. Vi kan inte liksom, vi ska inte åka ur och förlora ett kval. Men sen att förmedla det till samtliga spelare och få alla att tro på det. Det, är så här, det var ju det som var en stor utmaning tycker jag också. Så här, att man, hur övertygad är man? Mm. Vad, hur liksom kan man få alla att acceptera det i sin tur. Och inte bara jag. Jag kanske känner mig övertygad om att det är mitt perspektiv. Men hur får jag alla andra att göra det också? Mm.
Och det är också ett långsiktigt jobb i det här. Och det är ju då att när man fokuserar på resultaten för mycket. Då blir det svårt att kontrollera. Och det ökar ju oron. Alltså, vi ska vinna matchen. Ja, men det är väl självklart. För vi håller på med elitidrott. Vi ska vinna. Punkt. Det behöver vi egentligen inte diskutera. Utan det intressanta är ju, hur ska vi vinna? Hur ska vi göra det tillsammans? Vilka reaktioner kommer jag att få i den här, eller vi tillsammans? Kommer vi börja skälla på varandra om vi spelar bra men så gör vi en tabbe och så blir det 0-1? Kommer vi börja bråka då? Kommer vi kommunicera mindre? Kommer vi röra oss mindre? Kommer det vara flera som inte vill ha pucken för att vi är oroliga? För att det är jag som gör misstaget nästa gång. Vad kommer att hända i de här situationerna? Lite sådana här worst case scenario perspektiv på det då. Och hur hanterar vi det i det fallet? När jag ser att du börjar undvika, liksom, du vill inte ha pucken längre. Eller du kommer inte gå in i närkamperna. Du vågar inte göra de här sakerna som du brukar göra. Hur kan jag stötta dig då? Och hur kan jag få dig på rätt spår? Och det här är ju ingenting som man gör på som en vecka. Nej, tre dagar innan nästa kvalmatch. Liksom. Nej, utan det här är ju någonting man bygger upp under längre tid. Då, för att få en mer säker effekt. Mm. Men sen är det ju samtidigt det. Vi kan ju träna hur mycket som helst. Och sen kommer vi göra dåliga matcher ändå. Mm.
En grej jag tänkt på. Mm. Det här kan ju säkert variera från person till person. Det är väl väldigt mycket så överlag inom det här ämnet. Men hur mycket upplever du att livet utanför påverkar? För jag menar, elitidrottare har ju ett privatliv till exempel också. Mm. Kan, alltså, hur mycket väger sånt in i, om du kanske känner dig väl förberedd för match och så?
Nej, men det här är ju supermänniskor, så de påverkas inte.
Nej.
Så att det är, de tar på sig sin rustning och så går de ut och så är de bara, ja, nej, men jag är en skilsmässa just nu, ja. Så att det, men det påverkar inte mig.
Nej, men det känns som att många glömmer lätt bort det, att det finns ju något mer än bara det som sker i omklädningsrummet eller på isen. Att man lätt glömmer bort den parametern.
Men här har vi in tidigare på saker också. Hur är klimatet i laget? Ja. Det påverkar absolut. Är det några som är, alltså, som skapar en dålig stämning i laget, eller om man trycker ner folk, eller om man har en dålig kultur i laget, så brukar det till slut påverka prestationen också. Och det är samma sak med ledarskap som vi pratade om. Det är ju en ledare eller tränarteam som inte fungerar eller använder metoder som inte stämmer överens med behoven i laget. Då. Funkar inte heller. Och sen det är samma sak hemma. Är det en skilsmässa eller man har ett sjukt barn eller det är saker som händer, så påverkar det väldigt mycket. Mm. Och min erfarenhet är, för jag jobbar rätt mycket med spelare som är på väg in i olika idrotter i eliten. Och jag tycker man ser briljanta tekniska, fysiska vidunder, men så hänger det inte ihop med livet i övrigt. Alltså man slarvar med sömnen, man äter inte ordentligt, man vilar inte när man ska vila. Nej. Eller det är stökigt runt omkring helt enkelt, som gör att man inte får ut det man borde. Eller att det tar mycket längre tid att nå den nivå man skulle kunna göra.
Men kan idrotten vara en flykt från den typen av liksom, personer som kanske har en strulig bakgrund? Oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen. Att så här, det är därför man också idrottar och har dragit sig åt en struktur. För idrotten är ju en struktur ändå.
Och det är det här som är så spännande, det är därför jag jobbar med det här jag gör, för att människor är olika. Och man kan bara säga generellt sett är en stökig omgivning oftast negativt. Men det finns de som söker tryggheten. Men då har du ett annat perspektiv, en annan syn på det, eller en annan funktion av idrotten egentligen. Och de som då kanske har det stökigt hemma, eller att det är saker som är, ja, men jag är mitt i en skilsmässa, men det är skönt att komma ner till träningen och vara med laget och med tränarna. Vi har en fin miljö där, jag får tänka på annat. Och så har man då ett annat perspektiv på det.
Det vet man när man har varit i lag där, att de här processerna pågår ju hela tiden med spelare och hur konstellationerna, relationerna fungerar. Och så underpresterar den här personen utav helt naturliga skäl. Och där kan det vara lite svårt att kommunicera ut ibland. När alla tittar, men nu presterar inte han eller hon i det här läget. Och vi har ju all den här bakgrundsfakta, men kan ju kanske inte berätta om de här olika sakerna. Och bara för att du är professionell så innebär ju inte det att du kan släppa allt det där. Det är ju inga supermänniskor. Så att det där är ju mycket sånt bakom kulisserna kanske inte supportrarna får en del utav.
Nej, exakt. Nej. Kanske man ska ha åtanken att det kan finnas så att, det kan vara så att man inte vet allt.
Ja, man målar upp lite idrottare. Alltså man gör dem en björntjänst, men att man målar upp dem som supermänniskor. Att liksom så här, men de är liksom alltid högpresterande och att man klarar av liksom allt man tar sig för och är bra på allt man gör. Man får ju ofta höra eller det om elitidrottare. Men, och då vill man ju kanske leva upp till den bilden och kanske inte heller riktigt våga prata om att man inte mår toppen eller inte kanske har klarat av någonting eller vad det nu än kan vara.
Och sen är ju folk som är väldigt duktiga och döljer det här. Och jag gjorde några studier för ett antal år sedan där man frågade tränare, ja, men innan match, när det är en viktig match, så bedöm vilka som är nervösa och inte är nervösa. Ja. Och sen så undersökte man ju vad spelarna tänkte och tyckte och så. Och så jämförde man det här. Och då kan man ju säga att tränarna hade ju inte sån hög träffprocent. Utan och det är inte konstigt, för en del vill ju dölja det här väldigt väl och ha den här masken. Ja. Och en del går och pratar jättemycket om det. Och så, vi är ju väldigt, väldigt olika allihopa. Så att man ska vara, det är svårt att se på en människa bara genom att titta. Man kan göra bedömningar som är att oj, han är ju jättenervös där. Så. Men det ska man vara försiktig med, och det är därför jag tror det är bra att lära känna varandra och också att man i lagen har en ventil då med en neutral person som en idrottspsykologisk rådgivare eller en klok person som man liksom kan vända sig till på något sätt och diskutera olika saker. Allt från att det inte funkar utanför idrotten eller i laget eller jag själv då, som individ.
Tycker jag man ser ofta de här, hur vissa lag kan balansera spänningsnivån. Nu behöver vi dra till lite grann, nu behöver vi backa tillbaka för att hitta det här. Vissa spelare som alltid är bra när det inte gäller. Ja, när det är träningsmatcher, serielunk eller vad det kan vara. Och vissa som ganska ofta får lite ont eller lite problem kan spela, men bra att ha en liten bakdörr om utifall att det här inte skulle stämma. Observerar man det där så kanske man kan få lite koll på sin grupp. En skicklig ledare kan ju få det, men så gäller det att hitta nycklarna som du är inne på. Det där är ju
Det är sjukt intressant.
Vi har pratat mycket avslutningsvis här innan vi ska gå vidare. Så vi har pratat mycket om att det inte finns några quick fix och sådär. Men en grej jag nog måste fråga nu när jag har det här. Att jag vet att det är många supportrar som under den här tiden på det är fruktansvärt nervösa. Runt innan match och sådär. Jag är en av dem. Finns det någonting man kan göra med sig själv mentalt för att skruva ner nervositetsnivån? För att hitta någon slags trygghet i att så här, jag kan inte påverka det som sker på isen här nu. När jag sitter i soffan framför tvn. Man sitter där och mår piss. Vad kan man göra?
Får jag ställa en fråga tillbaka?
Ja då.
Ja, vad heter det? Om jag skulle ta bort den här känslan från dig när du sitter och ser matcher, skulle det vara lika kul att se den?
Nej, det är mycket skönare.
Ja, det var det.
I alla fall, sista timmarna innan en match 7. Det är fullkomligt olidligt.
Ja. Nej, men jag tycker ju så här att idrott är ju passion och det är känslor. Så jag tycker, jag skulle inte vilja ta bort den dimensionen.
Acceptera
den här situationen. Ja. Och jag tror faktiskt så här, tänk om du skulle ha nu är du slutspel och du sitter och tittar på ditt favoritlag. Och
helt avtrubbar.
Och så går du dit och så bara, oj, nu har matchen redan börjat. Jag missar första perioden här.
Nej, det är inte dit jag vill.
Nej. Jag tror man ska njuta av den här upplevelsen och veta det. Om du har ett lag som du följer väldigt mycket, då tillhör det att du kommer vara nervös, du kommer må lite dåligt.
Och det enda jag vill säga,
det enda jag vill säga, självmedicinera inte med öl, utan se till att du är närvarande och njuter av den här situationen. Ja. Så det är nog mitt bästa. Acceptera situationen och njut av att de är kvar i slutspelet.
Det sista var bra.
Hur tror du de andra känner sig nu i Färjestad eller något annat? Eller i Brynäs kanske, om vi går dit.
Det finns en god poäng.
Är det här den första live-KBT-sessionen vi har haft i svensk podcast någonsin?
Lutar åt det. Jag ska boka in en längre session.
Ja, jag
kan börja på SHL annars, då får du vinna.
Smart. Vinner varje år.
Ja, exakt. Vi ska faktiskt prata lite liksom, vad ska man säga, matcher också. Mm. Det var ju en rejäl sån i Örebro igår kväll. Mm. 40 minuter rätt rejäl dominans från hemmalaget. Där har vi hur det slutade. Men det landade ändå i ett sadden-drama. Du var ju där, Hemlin.
Ja.
Det var 40 minuter, ganska bra kontroll kändes det som, eller hur?
Tycker Örebro var det bättre laget. Ja. Bra inramning, stark hemmapublik. Och där kändes det nog som att Skellefteå inte riktigt fick den matchbild de ville ha. Mm. Men sen var det ju stark forcering i tredje.
Verkligen.
Kanske inte helt orättvist att Örebro vann till slut.
Nej.
Bättre sett i 60 minuter.
Mm.
Ja, jag tycker Skellefteå har riktiga problem med att markera Örebros spelare i egen zon. Framförallt så spelar Örebro jättebra med sin tredje spelare högt. Så att de hade så mycket problem att ta bort den här igår, så att det är där. Nu gör de ju bara två mål totalt då, under ordinarie tid. Men det var lite oroväckande, för att jag tyckte Örebro hade det såg lätt ut för dem. Och framförallt då att de hittade, de ställer en spelare precis i mitten mellan två lagdelar. Mm. Mellan liksom center- och backpar och forwardspar. Och Skellefteå visste liksom inte vem av deras spelare som skulle markera den här tredje höga spelaren. Som och jag tyckte det gjorde de hur bra som helst. Och jag tror att de har liksom hittat lite Skellefteås svaghet i deras försvarsspel på något sätt. De har nog scoutat dem bättre än vad Skellefteå har scoutat Örebro. Mm. Såg det ut som. För att Skellefteå spelade ganska liksom ogenomtänkt. Alltså de gör det de alltid brukar göra, oberoende av hur Örebro spelar sitt försvarsspel. Så där har de gjort liksom bättre, skulle jag säga.
På tal om problem, Skellefteå har lite problem med den här ungdomskedjan med Oskarsson, Öberg och Karlsson.
Mm. Man ser ju 2-2 där, hur den kommer till. Ja. Det är ju skott liksom mitt i slottet, men mitt emellan hela Skellefteås försvar.
Mm.
Så det är skitsnyggt. Oskarsson hade väl gjort 3 poäng i grundserien, va? Och har gjort 5 nu i slutspelet.
Ja, det är en jäkla förändring i vilket fall.
Skitkul ju.
Mentalt stark.
Ja, exakt. Det när det gäller.
Ung oförstörd.
Ja, precis.
Ung oförstörd.
Det var lite speciellt där att Mattias Bromé fick kliva in och avgöra i förlängningen. Och jag förstod saken rätt, så är ju han så att säga, han är sista Örebro-spelare att göra poäng i det här slutspelet.
Ja. Det har nog varit jobbigt för honom, alltså om man ska prata ur ett så här prestationsperspektiv, att det är någonting som säkert har legat i bakhuvudet på honom och stört. Mm. Men det var ett sån här liksom utlösande mål, ett skott från blå där man bara får vispa in den lite på chans. Han var där, han sa ju det själv, jag har jobbat jättehårt för det här varje match och det är någonting jag har tänkt på. Och så fick han liksom till slut sätta den, så det är nog superviktigt för Örebro att få igång honom också.
Vi har en gäst med oss på länk här. Han ska få komma in alldeles strax. Men först bara, jag hörde någon siffra i Simor igår att vid 3 av 71 tillfällen så har ett lag lyckats vända 0-2 i SHL. Mm. Ja. Vi säger ändå rätt mycket om verkligen vilket övertag Örebro har skaffat sig.
Ja, verkligen. Ja, 0-2 i matcher.
Ja, ja precis. Ja, 0-2 i matcher ska vi säga.
Ja. Ja, det är jobbig statistik för Skellefteå.
Kan man säga att matchen på onsdag är ganska viktig för Skellefteå AIK. Mm. Johan Falby, du ska vidare till viktigare grejer. Men stort tack för att du gästade oss.
Du har micken här och smyger ut. Vi ska vidare på andra uppdrag.
Mycket.
Jättetill att träffas.
Detsamma, tack Johan.
Tack. Mm. Och nu har vi istället då fått med oss en av svensk hockeys kanske mest legendariska busar genom åren. Och nu fyller han en viktig funktion som materialare i succélaget Örebro. Välkommen till Hockeymorgon, Emil Kåberg.
Tack så mycket.
Du, igår där var det ju er första semifinal med publik. Förra gången Örebro var i semifinal så var det ju helt tomt i Bern Arena. Hur var det att uppleva?
Ja, det var väl lite skillnad kan man säga mot förra gången. Och det var det, och det har väl stegrats temperaturen i arenan med sen kvartsfinalen också. Så det är klart, helt klart, det var en häftig upplevelse.
Det måste vara en fruktansvärt skön känsla för er nu. Skellefteå går in som lite favoriter ändå i den här serien och nu har ni 2-0 och ett ganska skönt grepp.
Ja, jag hörde vad ni sa med att var det 3 lag på 70 lag något som har vänt det. Det känns lite konstigt, det känns absolut långt ifrån säkert det här.
Ja, okej. Okay. Ja, men återigen, det måste ju kännas för jäkla bra ändå, eller? Ni har riktigt bra hugg.
Ja, det är helt klart. Efter 2 matcher så kan man inte ha skaffat sig ett bättre läge än att leda med 2-0 såklart. Så det känns bra, det håller jag med om.
Du, den här ungdomskedjan ni har med Oskarsson, Karlsson och Öberg har ju gjort braksuccé i slutspelet än så länge. Hur hanterar de det tycker du? Börjar de komma till dig och kräva liksom fräschare grejer och sådär nu eller?
Nej, de är faktiskt riktigt ödmjuka. De har väl inte hunnit förstått kanske än hur bra de har varit.
Okej, det är inte specialslipning och superklubbar än i alla fall då?
Nej, inte än i alla fall.
Hur är livet som materialförvaltare under slutspelet? Det är ju väldigt intensivt match varannan dag i princip.
Ja, det är väl klart det är intensivt för oss med. Och vi har haft ändå bra resor nu. Vi har flygit charter till matcherna. Så det har fungerat riktigt bra hittills runt om har det gjort. Men det är klart det stegrar sig lite för oss med. Vi måste ju, precis som spelarna, bjuda till lite extra. Man är lite mer nere på hallen. Man dubbelkollar grejerna en gång extra kanske för att se så att man inte har glömt något eller missat något. Att allt steppas ju upp lite och från våran sida med, hoppas jag. Mm.
Vad gör du en sån här dag nu liksom emellan matcher?
Jag och Danne, min kollega, vi kommer ner här. Vi är väl bland de tränarna, är väl nästan alltid först på morgonen här nu. Man sitter vid datorn där och kollar. Men sen kommer vi strax efter och förbereder grejer och förbereder för en lite lättare träning kanske idag. Vad som är på schema. Spelarna har samling vid 10:00 och förbereder så det är inte vi springer och roddar med en massa grejer när de är här. Utan då är det lite lugn och ro när de kommer. Det ska vara förberett då.
Men materialare är ju verkligen en central roll i laget och du har ju en lång spelarkarriär bakom dig. Kan du liksom komma med tips? Är du lite inofficiell ledare eller håller du dig strikt i din materialaroll?
Ja, det har blivit nu 9 år sedan jag slutade så. Men visst, en del spelare kommer väl lite och lite tips och sådär och så. Men vi materialare ska ju de kunna komma och prata med allting om. Liksom, vi är väl en liten länk mellan tränare och de övriga ledarna med att ibland kanske det är lite lättare att komma till oss och ventilera om det är något. Så vi är väl lite allt i allo. Mm.
Kan du sakna att vara på isen? Du avskydde ju inte slutspel när du väl lirade.
Nej, det är väl klart. Det är väl som Lundqvist sa, men nu när han ska sluta där, att det kommer man alltid sakna att stå där och just när det är matchen och de häftiga matcherna och sånt. Men man vet ju mycket jobb, och speciellt med materialet så ser man ju hur mycket jobb det är. Läggs ner innan och hela försäsongen och sånt. Så det är, man får ju en del av det ändå, fast man kanske inte behöver kämpa så ut i löparspåret på sommaren.
Mm, ja, förstår. Nu måste Örebro-spelarna vara ganska glada och nöjda här givet läget i den här serien. Så nu får du outa någon. Vem är nördigast med sitt material i truppen?
Det är väl kanske nördigast Holm. Han ska väl ha rätt stuk på sina grejer.
Det är ganska viktigt ändå. Ja. Det är look good, play good.
Ja, just det. Ja, exakt. Ja, hur var du själv? Förutom att du skulle ha de här jäkla vita handskarna.
Just det. Ja, de var väl inte jag egentligen som skulle ha det. Men det vart väl en rolig grej och folk letade sig på det. Men annars tycker jag att jag ville ha bra koll på grejen. Att man var liksom väl förberedd. Så, men jag tror inte jag var något speciellt nördig förutom de vita handskarna då kanske.
Men alltså våra materialare, när det är någon som liksom inte har koll på typ profil och åkyta och sådär och bara går ut och kör, så har de så här ändrat lite grann i profilslipningen för att få till en annan typ av åkstil. Är det någonting du sysslar med eller låter du det? Berättar du för dina spelare innan du gör någonting? Eller ändrar du bara?
Nej, det törs vi inte riktigt. Vi tror vi vill nog säga till dem. För en del är att de känner, fast man kanske bara ändrar lite i skålen, hur vass slipningen är. En del känner direkt om man skulle råka slipa fel. Och det skiljer sig lite, som man tror inte ska ha någon betydelse. Och en del, de märker inte alls, fast man skulle göra ett stort hopp om man har blandat ihop någon gång eller sånt där. Så det, det törs man inte chansa på.
Nej. Iskallt annars. Ge Abols en helt ny slipning inför match 3.
Och så gör han hattrick.
Hamnar du på Kåbergs konto. Uh-huh. Emil Kåberg, stort tack för att du var med oss och fortsatt lycka till här under slutspelet.
Tack så jättemycket.
Ha det gott.
Tack, hej.
Hej.
Hej. Ja, det kanske vore något. Fasen vad het han ser ut idag, Abols. Det visar sig att Kåberg har varit inne och kuppat på slipningen. Ja, Johan Hemlin, nu sitter du som ensam Johan kvar här i studion. Ska du grillas lite, ser du. Nej då. Sportchef för SHL, säger man ju då. Inte i SHL, det är en massa andra som är. Hur skiljer sig ditt jobb nu under slutspelet liksom, i jämförelse med grundserien?
Det blir lite, hur ska jag säga. Vi jobbar ju parallellt med, samtidigt som serien fortgår så jobbar man med utvecklingsfrågor. Mm. De går kanske ner lite grann under slutspelet. Okay. Även om vi hade sportchefsmöte igår och pratar om J20-serien nästa år och lite avtalsfrågor, så lite lugnare.
Ja, okay.
Så att nu är det väl mera kanske att hålla ihop allt det här. Vi har domare och situationsrum och det är tränare och sportchefer och det är vinster och förluster och resor. Så att bara vara där och så att säga, parera frågor och finnas som någon slags fast punkt mitt i där. Mm. Mitt jobb.
Jag vet att du var i Örebro till exempel igår kväll och så sa du att du gör lite grejer där efter match. Vad är det du gör då?
Nej, men jag går in till båda tränarna innan match. Mm. Ställer lite frågor. De får berätta. Jag kanske har något att förmedla. Kanske något mindre än i slutspel.
Vad kan det vara? Alltså, till exempel?
Nej, men vi kan prata om spelet.
Okay.
Tendenser i spelet. Det kan vara vad de tycker om domarinsatserna. Det kan vara frågor som rör själva upplägget i slutspelet. Vi, okay, pratade damhockey häromdagen.
Okay.
Så det är alla, det är lite de som får sätta temat där. Jag går in och morsar och egentligen bara ställa någon öppen fråga sen om man pratar om vad man vill. Ja. Ja, men sen är inte domarna, det är vår personal. Mm. Kanske inte stör dem så jättemycket, men lyssna lite med dem. Och så har vi domarkontrollanterna där. Mm. Och så kan det vara lite media och så kan det vara några sponsorer och kanske klubbledningen i Örebro. Sen är jag ganska klar. Jag har 20 stycken namn i boken och kanske materialare, någon läkare springer på och kollar lite grann så får mycket fakta.
Mm. Om man ser överlag då, som jag har förstått det lite så mycket av ditt jobb är väl mer eller mindre att vara rådgivande för ja, sportcheferna ute i SHL-klubbarna.
Det är en funktion, ja. Alltså att finnas till hands där, avtalstolkningar, det kan vara spelaravtal, NHL-avtal, det kan vara lönestatistik, det kan vara utvecklingsfrågor. Det är den ena delen. Den andra är ju att företräda de här, när vi samtalar med Hockeyförbundet, Hockeyallsvenskan, Spelarfacket, COL och de här delarna. Mm. Och tredje är ju kanske lite att hålla lite ordning ibland. Mm. Det blir ju mycket känslor, det tävlas så det dras åt olika håll och kanske får hålla ihop det där lite grann.
Ja, okej. Okay. Om en sportchef skulle få ett riktigt utbrott på domarinsatsen i någon korridor till exempel, då är det du som får ringa och ta han i örat?
Nej, de brukar ringa till mig. Okay. Det sker väldigt sällan, men ja. Vi har den dialogen.
Ja.
Absolut, och det är lite så att vi behöver ha en bra intern kommunikation. Mm. Det handlar om, det är inga problem att ha åsikter, men framför dem på ett korrekt och bra sätt så löser vi det.
Mm. Vet du hur lagens lönebudgetar ser ut exakt?
Mer eller mindre just nu, för vi tar in statistik efter transferstoppet 15 februari varje år. Mm. Så klubbarna vill, och sen avkodar man allt det där, så klubbarna får egentligen bara en anonym del. Så att säga, Färjestad okay. vet vad de ligger mellan 1-14 och Frölunda och Oskarshamn.
Men de vet inte vad Malmö Redhawks ligger på liksom?
Det är ingen som vet vilken som har den högsta budgeten förutom det lag som har det. Ja. Har ingen aning.
Ja, okay. Men har ni någon åsikt om liksom så här, hur den ser ut relativt sett till alltså lägsta högsta nivån, eller är det helt och hållet upp till klubbarna att sätta sitt lönetak?
Klubbarna sätter lönerna precis som de vill. Mm. Vi bara förser dem med statistik så att de på något sätt kan förhålla sig till just hur det. De ligger till, hur har skett en utveckling 1, 2, 3 år bakåt.
Mm. Sånt här går ju folk igång på, liksom allt från lönebudgetar till silicisen, och de går ju ihop lite grann. Vad ska man betala för spelare och sådär. Vad ligger snittlönen på i SHL säsongen 22-23?
Snittlönen är svår att räkna ut, för att när du har utländska spelare med så kommer det ske betalningar som kallas för sign-on och sign-off. Mm. Yeah. Det vill säga innan du kommer efter du har åkt. Men annars brukar snittlönen ligga en liten bit över 100 000 kronor.
Mm.
Då med pension inkluderat och såna här delar. Mm. Där någonstans. Men stor spännvidd. Vi hade en liten platå kan man säga under pandemin, gick ju ner en bit där, men nu är lönerna på väg upp igen, kanske helt naturligt.
Hur ser anställningsformen ut? Är man heltidsanställd eller är det säsongsanställning? För jag vet att ibland har det väl varit olika, att man kanske är anställd augusti till april.
Nu kör vi 1 maj till sista april. Mm. Vidare du inte kommer i augusti om du så att säga från någonstans, men då har du 12 månaders kontrakt och alla är i princip heltidsproffs. Gör du 100 minuter i SHL, då får du ett så kallat rookie-avtal. Ja. Mm. Då blir du anställd hos en av de professionella.
Mm. Okay.
Det här med sign-on och sign-off tror inte folk är så bevandrade med. Hur funkar det? En spelare får en klumpsumma för att signa kontraktet i princip, och sen fullföljer han det så får han summan han sticker.
Ja, det innebär egentligen att du får en lön innan du kommer till Sverige, och du får en lön efter du har lämnat Sverige. Ja. Och det är lite andra skatteregler.
Just det. Och det jobbar man ganska mycket med.
Många klubbar gör det på de utländska spelarna, och då har ju de så att säga hjälp så att man gör en korrekt deklaration i det här. Sen har de ju bra lön givetvis i Sverige också.
Mm.
Men det är ett ganska väl tilltaget sätt att arbeta sedan många år tillbaka.
Ja. Mm. Om vi tar de absoluta topplönerna då. Jag vet inte, du väljer själv om du vill väga in sign-on och sign-off och sådär. Men vad tjänar en riktig storstjärna i SHL ungefär?
Jag har inte sett de enskilda avtalen, men...
Men du kan få gissa.
Ja, men det, jo, men lite koll har jag ju. Ja. Nej, men en 250 plus okay. i månaden.
Okej, okay. För det känns som att jag har funnit spel... Det känns som att jag har funnit snack om att spelare har till och med börjat kika på över 300. Men det är lite väl hårdraget.
Ja, men sen kan du räkna in, det kan vara bonusar som är inräknade.
Bilboende.
Ja, typ och det kan vara sociala avgifter. Ja. Och vissa vill ju kanske då framstå med lite pengar. Alltså när man kommunicerar, vad kostar den? Det är mycket rykten i media och någonting får fäste. Men ofta stämmer ju inte de där grejerna.
Okay.
Mm. Men det kan ju, och ibland är det åt andra hållet också, men du behöver inkludera allting och det kan vara utlagt på flera år. Det är väldigt svårt att komma åt med verkliga siffrorna.
Just det. Som vi var inne på så var du sportchef i Linköping länge, drygt 10 säsonger. Vilket är ditt roligaste minne därifrån?
Oj, första slutspelet var roligt. Mm. Även om vi åkte ut mot Timrå och kom ihåg i kvartsfinal i Stångebrohallen. Det var kul. Jag tycker det var, vi var uppe i två finaler.
Mm, just det.
Förlorade lite surt, men ändå, det är väl inte fy skam att vara i SM-finaler.
Nej, mot HV och Modo.
Han spelade i Stångebro.
Sista året.
Sista året,
ja. Precis.
Sen var det innan ens det då klättas av
fanns? Ja, byggdes samtidigt. Ja. Mm. Sen hade vi en NHL-säsong där som var rätt häftig.
Ja, just det.
Väldigt bra ishockey.
Men det var med... en hyfsad lina då i Linköping.
Ja, Knobel, Morrison och Huselius. Ja.
Det var ganska okej.
Men sen var det mycket publik i arenorna där i Linköping. Alltså när man sa arena eller Cloetta Center som den heter då. Så det har ju roliga minnen.
Mm. Du var ju med under tiden med tjeckerna, alltså Lavars Linka, även Mårtensson Weinhandel. Det måste ha varit ganska kul som sportchef. För det var ju duos som gick ganska bra.
Mm.
Ja, vi hade ju Mårtensson och Weinhandel och sen var ju de på väg då kanske tillbaka till, eller Mårtensson framförallt på väg tillbaka till NHL.
Mm. Mm.
Då lyckades vi hitta en lösning att skicka honom till Tyskland istället där vi kunde få, han kunde få ett bra kontrakt, bra ersättning och Linköpings hockeyklubb kunde få bra ersättning och förlänga avtalet.
Bra ersättning här är väl väldigt liksom milt uttryckt?
Ja, det var några miljoner. Men då kan man också tänka när man tar in, när man byter ut, om vi pratar lagbygge, så man byter ut den typen av spelare så tappar du viktiga personer i gruppen. Du tappar hockeykompetens men du tappar också viktiga kärnspelare i gruppen. Och de här Linka och Lavart som vi tog in är oerhört skickliga hockeyspelare och bra människor. Men blir kanske inte riktigt de här kärnspelarna i gruppen. Det blir lite skillnad där, men det är högkvalitativa spelare rakt av. Det är jätteduktiga killar.
Mm.
Gjorde ni inte någon riktig kupp för att värva Jaroslav Linka? Som göteborgare har jag för mig att Frölunda var på honom rätt hårt. Och så helt plötsligt så hade Hemlin lyckats signa honom istället. Hej och hå, det gick det undan.
Möjligt att Frölunda var med. Men jag kommer ihåg med Linka att jag var på ishockey-VM. Det var i Quebec tror jag det året. Och jag bokade om ett flyg på hemvägen till Prag.
Okay.
Och gjorde en snabb variant där. Så att, möjligt, det vet inte jag. Men det var... På den tiden hade inte vi så utvecklad statistik som man har idag. Så jag reste väldigt mycket. Försökte träffa alla spelare innan jag skrev kontrakt.
Just det.
Det är mycket möjligt, men jag vet inte.
Vilka är de märkligaste platserna du har signat kontrakt på? Det måste vara en och annan parkering och så vidare.
Ja, en soptunna i AHL bakom.
I, på, under, bakom.
Ja, men jag tror inte, de fick nog inte skriva avtal under säsong. Vi var ju tvungna att ha klart det här. Så jag för mig, vi gjorde i ordning allting med agent och allt och flög upp. Och så bara,
leta upp någon soptunna.
Ja, men lite sådär. Så.
Här har du bra underlag.
Ja, ja, det är ju härligt.
Ja.
Hur tänkte du kring det här med, liksom, ja, med lagbygge? Hur jobbade du som sportchef?
Ja, men dels så ville jag titta på spelarna innan jag signade dem. Jag tyckte det var viktigt. Du hinner inte med alla, men en stora drag så var jag ute väldigt mycket och scoutade.
Mm.
Jag skrev tidigt, gärna i kanske oktober för året efter. Ibland blir det fel, men spelarna blir bara dyrare och dyrare. Bättre att signa i oktober och gå fel någon gång än att sitta och vänta till januari, februari, mars. Mm. För då är det mycket svårare. Sen ville jag ha en kärna av skickliga, duktiga både spelare och personer. Mm. Det försöker ju alla lag bygga, den här kärnan. Och konsten är ju att behålla kärnan över tid, fylla på med nya, för att de lämnar ju successivt.
Ja.
Det tycker jag vi hittade rätt ett par år, men så vill jag ha det.
Men hur spelmässigt så kan man ju se så här, vilka har kvaliteter och inte om man kollar på matcherna. Men hur gjorde du bedömningen att du hade hittat en bra person? Var det att du pratade med några i dens omgivning eller hade du mycket dialog själv med spelaren för att avgöra eller hur du då?
Både och. Dels de här mötena, det blir ju, du kan ju inte lära känna en person på ett möte. Nej. Men det är ganska skönt internt att känna, men vi har ändå träffat och haft någon typ av dialog. Statistik. Och sen har man varit länge i branschen så har man mycket kontakter med kanske scouter, agenter, folk har spelat med den här killen. Så man lägger pusslet, vår värld är inte så här jättestor i det läget. Mm. Men sen kan ju spelaren underprestera ändå. Vi hörde ju Johan här innan han lämnade, det händer saker och ting. Men det viktiga tycker jag är att du gör hemläxan. Har du gjort precis allt du kan för att kolla och ta in den här spelaren, balanserad budget, mer kan du inte göra i det läget. Men då blir det sannolikt lite mer rätt än fel i alla fall.
Just det.
Jag tror att vi pratade om det med en agent tidigare. Det här med att spelare signar tidigt då i andra lag istället för att skriva nytt med sitt eget lag. Och så påtalar nu att man vill signa så tidigt som möjligt. Tror du att det har någon påverkan? Att en stor del av ditt lag kanske är klar för andra lag och så ska ni eventuellt spela kval eller slutspel?
Jo, men det är klart. Det man var ju lite kul när man satt där i oktober, november, så kom det listor på lediga spelare, men så fattar man ju klart att mina spelare vill också ute på listor. Men jag tror inte att det är bra. Jag tror inte att det är bra att ha att man skriver för tidigt. Nej. Jag tror regelverket ut. Spelarna har fri rörlighet. Så att, vi har ju tittat genom åren på att ha något nytt regelverk, men vi kommer liksom inte åt det där. Utan, det är spelets regler, men sen kan man ju, tycker jag, kanske lägga det åt sidan. För det behöver inte läcka och komma ut, utan försöka hålla det, även om det är svårt. Mm. Det är klart att när du ska in i kvalspel och slutspel och det går ut att han har skrivit, det blir inget bra.
Nej, precis. För man pratar verkligen om det här. Du måste liksom vilja göra det extra för klubbmärket i en situation där det står, det är match 7, det är så 2-2, det är overtime 5. Mm. Det är då så här, där måste man verkligen kunna hantera det på ett bra sätt. Utmaning.
Men upplever du att spelare är hyfsade på att göra det?
Jag tycker spelarna generellt, de är lojala mot sina lagkamrater och den förening och den arbetsgivare man har. Mm. Sen kan man ju inte, tycker jag, bli förbannad att du som spelare planerar din framtid. För det kan ju också vara att klubben inte har kommit med ett förslag eller ett bud eller ett avtal. Här får du möjligheten då, det kanske är familj och barn inblandade. Så att jag tycker vi hanterar det ganska bra.
Nej, jag förstår det.
Det kommer in mer tv-pengar till SHL här lite längre fram. Kommer det göra ligan bättre, tror du?
Ja, det tror jag. Alltså, ligan bygger på att vi har folk som vill titta på vår sport. Komma till arenorna och titta på ishockey, på tv och sociala medier och alltihopa. Det är liksom nummer ett, att publiken vill vara där. Mm. Nummer två sen, det är att vi har en riktigt bra sportslig kvalitet. Det vi kan inte lura publiken. Då vi måste ha bra sport, hög kvalitet, skickliga spelare. Och så måste det vara tillväxt. Och tillväxten handlar inte bara om att bygga starka spelartrupper, för att vi använder pengar till så ofantligt mycket mer. Mm. Med barn och ungdom och faciliteter och juniorer, underliggande ligor och alltihopa. Så de där tre hänger ihop. Så mera eller bättre ekonomi, ja, det är viktigt, det är bra.
Mm. Och då bättre spelare förhoppningsvis.
Ja, alltså, vi tävlar ju också med att kunna behålla spelare i Sverige. Dels de som går kanske till NHL, är det mer att få yngre spelare att stanna ett eller två år till för att utvecklas. Men däremot när de går till Schweiz eller tidigare Ryssland, då vill vi gärna ha kvar i Sverige. Ja.
Det är ju ett gäng SHL-backar som har signat för Schweiz till exempel nästa säsong. Mm. Om man då hoppar fram, det är väl redan nästa år det kickar in mer tv-pengar. Längre fram kanske man istället då kan behålla dem. Who knows?
Ja, men jag tycker så här, att klubbarna när man bygger lag, som jag ville bygga lag, så om du har, ska du värva två spelare och har en påse pengar, köp en riktigt bra stjärna och sen en ung, utvecklingsbar lokal spelare. Mm. Köp inte två, ursäkta uttrycket, halvbra, halvtrötta medelmått, lite så. Och då tror jag att för att kunna få de här riktigt bra spelare, då måste vi kunna matcha. Mm. Det måste vi kunna göra, sen inte till vilket pris som helst, men man ska komma ihåg att det centrala bidraget från SHL, det är kanske 40% av klubbarnas intäkter. Ja. Resten har de själva. Ibland får den lite väl stor del av diskussionerna. Så det stora jobbet gör klubbarna själva.
Ja. Mm. All right. Vilken tycker du är SHLs största utmaning rent sportsligt? Är det liksom att behålla Lukas Bengtsson, Andreas Borgman och Theodor Lennström, att de inte sticker till Schweiz? Eller hur ser du på det rent sportsligt?
Sportsligt är det, ja. Annars är det ju att ha fulla arenor. Det är det som är. Men annars rent sportsligt, att behålla dem, så att säga, att vara i Sverige och inte lämna för andra ligor. Att inte komma hem kanske när du har för lite kvar att ge. Det vill säga att du flyttar bara hem för att det är tryggt och bra. Du måste ju ha någonting att ge också. Det är en utmaning. Sen att behålla de här unga, skickliga spelarna lite längre. Och det är inte för att de inte ska till NHL, utan det är för att idag ser vi ju statistiken att väldigt många, stannar du något år till, då får du en bättre NHL-karriär. Ja. Ingenting annat, utan där finns det lite mer att göra i de frågorna. Det är två stora utmaningar. Mm.
Men alla SHL-lag har ju ett lag i 20 Super Elit, va? Mm. Och hur många procentuellt sett går från sitt sista år i 20 Super Elit till att ta en plats i respektive SHL-lag? Eller det behöver inte vara samma SHL-lag, de kanske går runt till andra lag, men från J20 till SHL och inte till Hockeyallsvenskan?
Jag tror, senaste siffrorna, jag tror att över 90% av spelarna, de svenska spelarna i SHL, de har ju gått via J20 Super Elit. Mm. Idag snittar lagen ungefär 8-9 spelare per trupp, där så att säga, 8 av 9 spelarna har en koppling till det egna hockeygymnasiet under sin karriär.
Mm.
Och vissa kan ju då gå från superelit till SHL. Andra behöver då ta steget via hockeyallsvenskan. Mm. Det är ju inget fel i det. Det är ju så utvecklingen ska vara.
Ja, exakt.
Men sen exakt procentuellt där, den har inte jag koll på. Men de går ju den vägen. Och det är lite ungefär som till NHL. Ibland går du från SHL till NHL och går du via AHL. Ja. Och det är ju en avvägning där. Vissa mår ju bra av 30 matcher i hockeyallsvenskan. Andra kan gå över direkt.
Men vad har ni för samarbete då, eller önskat samarbete med Hockeyallsvenskan? För NHL har ändå farmalag som, där de har liksom en organisation som samarbetar. Mm. Men Hockeyallsvenskan är ju en egen liga med egna lag som har ett eget intresse av att behålla de här duktiga I20-spelarna. Mm. Hur hanterar man det?
Vi har ju ett samarbetsavtal som gör att vi kan låna spelare fram och tillbaka. Och det är den balansen att vi behöver ha en sportslig utveckling på våra unga spelare för svensk hockey. Mm. Den är viktig. För SHL-lagen så måste man ju ha de här möjligheterna som du är inne på, att kunna lyfta upp spelare, täcka upp för skador, det händer delar. Och för Hockeyallsvenskan så gäller det att kunna tävla på lika villkor, det är din egen liga. Så att de vill ju ha lån, men det får inte störa den sportsliga, att säga, balansen för mycket heller.
Nej.
Så där har vi ju haft ett antal möten, men nu har vi en modell som har ändå funkat ganska bra i 4 år här. Men just den här treenigheten, att sportslig utveckling, SHL-lagens möjligheter, tävlingen i Hockeyallsvenskan, den är inte helt enkel i alla
former.
Nej,
precis.
Lurigt. Jag vet inte om det här liksom ligger på ditt bord, det är väl mer en förbundsgrej egentligen, men du är ändå sportchef i Sveriges toppliga. Hur ser du på det här med olika mått på rinkarna i världen? Har du velat att Sverige gick över till smala rinkar?
Nej, det vill jag inte.
Är det ett problem att det finns olika mått? Till exempel när spelare åker över eller när man plockar hit nordamerikanska spelare?
Ja, men det tror jag väl. Det är väl bra om alla hade haft lika stora rinkar. Det tror jag rent generellt. Men idag när vi pratar med våra andra nationer i Europa, så vissa har ju haft lite så här hybridmått på rinkarna.
Ja.
Men vi har ju idag mycket har ju med inramningen att göra. Alla säger att det blir så fantastiskt mycket bättre på liten rink. Jo, men då är det en fullsatt arena och det är bättre spelare. Då blir det bättre. Jag är säker på att NHL skulle vara jättebra med stor rink också.
Mm.
Men man kanske kan tänka så här, om man bygger nya arenor så kanske man ska göra hybridrinkar så att man kan ha större och mindre mått. Mm. Vi har lite grann i Finland och så här, men det är inte på tapeten överhuvudtaget.
Nej.
Sen finns det för- och nackdelar. Det blir tätare spel, det blir mer skott och avslut, mer närkamper. Å andra sidan, stor rink, bra för spelarutvecklingen. Så att säga, du har de positiva delarna och hela Europa kan ju inte ha fel heller.
Nej. Nej, det är sant. Men det är en fråga som många, det känns som det är en fråga som många verkar brinna för.
Mm.
Men att vi ska till någon slags förändring känns lite långsamt.
Det var 100 frågor innan vi ska bygga om rinkarna.
Spara det, inte viktigaste till sist, men det mest brinnande.
Ja, kanske. Exakt.
En sista grej bara på det här med samarbetsspår och sådär. Hur funkar det med CHL tycker du?
Det fungerar bra. Alltså våra klubbar vill ju tävla i Europa. Och man ser den här turneringen som det blir ju ytterligare grädde på moset att få de här internationella tävlingsmatcherna. Sen ser vi då att CHL går väldigt bra ut i Europa. Och vi fyller ju arenorna i Sverige när det är final. Det är fullsatt varje gång.
Mm.
Men det lyfter inte riktigt under grundserien i Sverige. Och det tror jag har att göra med att SHL är så himla intressant och bra. Det är det man går all in på. Då. Och så blir CHL, det kommer efter hur som helst. För vi har så stark liga.
Mm.
Så att det är egentligen ett gott betyg till vår egna inhemska liga. Men vi skulle veta att det lyfter lite till det.
Mm. Men du känner ändå att det är någonting som SHL-lag borde fortsätta vara med i?
Ja, alltså alla de här frågorna, det är ju, vi företräder ju klubbarna.
Ja.
Alltså ibland tror ju folk, tror jag att SHL är något så att säga eget som cirkulerar där borta. Alltså,
det tror jag med.
Klubbarna äger ju SHL, vi jobbar ju på uppdrag av dem.
Mm.
Vill de spela CHL, då spelar vi CHL. Ja. Vill de inte det, då spelar vi inte CHL. Så det är ganska enkelt. Det är ungefär som du frågade tidigare om lönestatistiken, men klubbarna vill ha det, då får de det. Vill de inte, då lägger vi ner det.
Mm.
Tydligt och bra.
Mm.
Vi är inte helt färdiga än.
Nej, det
är
vi inte.
Vi pratade tidigare om att det spelades en semifinal igår. Det spelades 2 semifinaler.
Ja,
en var i Örvik, det var bara det att den var i Hockeyallsvenskan.
Mm.
Modo tog en ny seger.
Ja, de har hittat formen igen.
Ja, det får man säga. Och de håller då liksom det här greppet som är hemmaplansfördelen. Ja. De har vunnit 2 raka nu Modo, så nu väntar 2 raka matcher i Mora.
Mm.
2-0, det låter ju tydligt, men det Modo har gjort är liksom att göra jobbet. De skulle väl i princip vinna de här två första hemmamatcherna.
Ja, exakt, för att bibehålla då, ja, det hemmaplansfördelen ger. Men de har väl varit bra uppe i Hägglunds egentligen hela året, va? De har en ganska stark hemmaprestation. Hemma, ja. Men det är ju det här med prestation och att kunna göra jobbet när det väl liksom kanske också har gått lite svajigare, att AIK inte var lika lätt att städa av som de trodde. Sådär. Mm. Men de har ju hittat en bra prestation hos David Bernard, om
det
man säger så.
Det får man säga.
Åtta mål.
Ja. Åtta mål på åtta matcher i slutspelet.
Det som back då.
Ja, och det är då, just som du är inne på, som back, ett tangerat rekord i svensk hockeys två högsta ligor.
Snyggt.
Ingen har gjort fler i slutspel.
Nej. Och sen fem assist dessutom. Ja. Så 13 hela poäng.
Han går ganska bra.
Det är riktigt bra. Ja, det är
faktiskt
helt sjukt.
Åtta mål, åtta matcher. Det är alltså som sagt tangerat rekord i slutspel för en back i svensk hockeys två högsta ligor.
Tror du någon sportchef har ringt honom?
Det är nog risk att någon har ringt.
Att han kanske är klar.
Det ska ju enligt uppgifter i media, får man ju tillägga här, vara så att han är klar för Timrå till nästa säsong.
Yes. Det hade jag inte koll på.
Nej, men,
och jag är rival.
Sen kan väl då kanske läget förändras om Modo går upp.
Ja, visst är det väl så. Det där har jag inte heller så stor koll på, med klausuler hit och dit. Är det bara om man degraderas, eller är det åt andra hållet också, om laget du spelar för går upp och spelar i samma liga? Eller är det liksom?
Alltså i vårt avtal med Hockeyallsvenskan så kan man säga att spelare som står under avtal med en hockeyallsvensk klubb de kan lämna till SHL. Så, men om det här laget går upp till SHL, då är det per definition ett SHL-lag.
Yes.
Och då är det avtalet ur spel. Men sen kan ju spelaren ha utgående avtal eller något sånt, och då är det ju fritt spel, så att säga.
Ja, okej. Okay.
Ja, men vi får se. Det blir lite spekulation och rykten och sånt där krafs. Men det sägs i alla fall att Bernhard ska vara klar för Timrå om Modo inte går upp. Och då får man väl säga att då sitter troligen Kimmo Kapanen och myser lite när han ser vad Bernhard gör.
Han är lite lurig, så han kan
Det är en helt makalös notering. Senast en back kom upp i åtta mål var Pierre Hedin, också Modospelare. Säsongen 01-02.
Jaha.
Så det här är ju en smått sjuk notering som Bernhard har.
Häftigt, något i luften där uppe då.
Det är något där. Ja. 19 mål i grundserien. Han har haft en ganska okej säsong. Och vi lär ju, oavsett då om det blir Modo eller Timrå, lär få se honom i SHL nästa säsong. Mm. Men myser väl här sportchef.
Ja, vi kommer i kontakt, eller jag kontaktar de här lagen nu som går till final. Mm. Så att de är förberedda. Det är inte att jinxa så, men om ni går hela vägen, då händer det här. Mm. Ja, så att jag ringer båda innan de har börjat spela. Så är vi förberedda.
Ja, okay. Ja, men det är bra. Vi har två matcher ikväll också. De ska vi inte glömma bort. En i SHL och en i Hockeyallsvenskan. Det är ju som sagt så vi jobbar här just nu. Det ska ner till Småland igen för serien mellan Växjö och Frölunda. De har tagit var sin pinne än så länge, båda på hemmaplan. Det blir intressant att se vart den här serien tar vägen.
Ja, det känns väldigt öppet. Verkligen. Ja, det är lite svårt så här att tänka framåt i tiden. Man är så inne i alla matcher man precis har sett.
Ja, men, exakt.
Ja, jättesvårt att säga alltså. Växjö har ju varit bra hemma. Men jag tyckte ändå Frölunda hade, som vi sa, utav två försvarande lag, lite bättre spelövertag. Mm. Förvisso också i Skandinavien, så ja, vi får vänta med analyserna till imorgon.
Det har varit två hemmasegrar som sagt. Men jag tycker i båda matcherna har bortalaget haft ganska bra hugg. Jag tycker Frölunda hade två ganska bra perioder nere senast i Växjö. Och Växjö var ju jättenära att skaffa sig en 2-0-ledning i Skandinavium. Så det är inte så, även om det har blivit liksom hyfsat. Ja, slutsiffrorna har ju varit med marginal, men det har fortfarande varit ganska jämna matcher.
Ja, det har inte varit Örebros liksom, Örebro-Skellefteås matchbild från igår.
Nej,
den här serien. Så det har varit mycket jämna. Vad tror du då? Du kanske inte fått ta ställning.
Men du kan säga vad du tänker om serien. Eller?
Jo, det som är roligt i de här båda semifinalerna är ju att alla lag kan ju vinna hemma borta. Det är ju ingen, alltså visst, du kanske kan tippa något när det står 2-0 i en serie, men annars är det ju helt öppet. Precis hur som helst. Det är ju jätteroligt.
Ja, det är det verkligen.
Det var någon här utanför tidigare som frågade mig så här, men vilka tar SM-guld då? Så bara, ja du. Jag ändrar mig varje timme ungefär. Alltså,
var du Örebro idag?
idag gav jag upp. Jag orkar inte säga något längre. Jag orkar inte tro någonting. För det var fel om man ändrar sig. Och det, ja, det är det som det är det där. Mm. Det är spännande att se i alla fall. För det där... det har kanske inte varit den mest sprakande serien. Men det är nästan lite... känns som, lite som en schackmatch på något sätt. En serie som sprakade ganska rejält i första matchen var ju den andra semifinalen i Hockeyallsvenskan mellan Björklöven och Djurgården. Björklöven är ju samma sitt som Modo. Handlar ju om att behålla hemmaplansfördelen. Men det här gjorde ju Djurgården verkligen match av i match 1. Sadden avgörande krävdes. Så det blir ju intressant att se vart det här tar vägen idag.
Mm. Ja, lite samma matchbild där Örebro-Skellefteå som Björklöven-Djurgården. Björklöven hade ju ganska klar dominans, tycker jag, i en och en halv, nästan två perioder. Mm. Och sen så liksom sakta men säkert så jobbade sig Djurgården in i det. Och de är ju starka defensivt trots att de har mycket skador på backsidan, till exempel Djurgården. Så att det kommer nog bli en kanske en övertidsmatch idag igen.
Ja,
men framförallt så, ja, det var kul hur pass intensivt det var. Riktig slutspelsmatch.
Ja, liksom. Ja,
själva inramningen. Och,
ja, jättebra.
Ja, just det här liksom, ja, som vi pratade om. Nu är det väldigt tjatigt med det, men det är ju kul när det hettar till.
Hettar till lite,
ja, det är ju väldigt underhållande. Ja. Ja, men på rätt nivå liksom.
Mm. Verkligen. Det får du väl inte uttala dig om, men det här har varit två rätt härliga lag så att få upp i SHL bägge två.
Jo, men jag har ju varit med och fått upp lag från höger och vänster under ganska många år. Men det är roligt. Alltså, det är alla klubbar som kommer upp har ju någonting unikt. Alltså, ja. Det kan vara ett äldre erfaret klubbmärke med de traditionerna. Det kan vara nya som Oskarshamn. Mm. Alltså, varje lag har sin skärm. Det är viktigt att de bästa är där uppe.
Mm. Det är stående aprilskämt ofta, men att utöka eller inte utöka SHL. Är det ens liksom en fråga som är på agendan eller är det liksom helt... ingenting ni ens diskuterar?
Alltså det system vi har just nu, det kommer ju vi att utvärdera under hela 23 och 24.
Okay.
Alltså både med lag och kvalmodeller och allting. Det gör Hockeyallsvenskan också. Mm. Och sen tar svensk hockey ställning om 2 år.
Mm. Okay.
Den frågan är absolut relevant. Men vi är inte liksom börjar gräva i en riktning. Mm. Nu är det mer sådana här utspel från individen.
Ja. Det var mer när Leksand inte var uppe. Då var det Leksands supportrar som var 1 april. De kommer ut.
Men så är det att vi får ju upp ner Brynäs då, så upp ett lag och sen blir det samma sak nästa säsong, men sen så ska det eventuellt då justeras.
Ja, man tittar ju på det. Det är ju Hockeyförbundet som äger de här frågorna.
Ja, exakt.
Och återigen här så får ju vi som SHL centralt, vi får ju fånga upp vad våra klubbar tycker och paketera den och komma tillbaka. Vad innebär det sportsligt, kommersiellt, publikmässigt och andra delar.
Mm.
Så till säsongen 24-25 skulle det teoretiskt sett kunna...
25-26 skulle jag säga.
25-26.
Ja,
okej. Bra. Då var det utrett.
Mm.
Tack Johan Hemlin för att du kom hit idag.
Det var kul.
Mm.
Ja,
jätteroligt.
Underbart. Spännande att få höra lite om det här med snasket kring kontrakt och löner och lagbyggen och hela den biten.
Ja.
Vilken match ska du se ikväll, tänkte jag fråga. Det är väl rätt givet, va?
Ja, ikväll är jag hemma och kollar på TV, men imorgon är jag i Skellefteå.
Ja, okej. Okay.
Mm.
Ja, kul om du sa. Jag tänker se Djurgården-Björklöven faktiskt.
Ja, men eftersom det blir 2 matcher på TV så kan man ju vara lite...
Jobbar du med dubbla skärmar ibland?
Nej, men min son tittar mycket. Så okay. Han har TV och så kan jag ha datorn, så vi har bra koll hemma.
Ja, roligt.
Du får den lilla skärmen.
Mm.
Jag har den lilla skärmen, ja.
Hjälper det fan inte att vara sportchef. Tack så mycket för att ni har tittat. Ni vet hur det är. Vi sänder under slutspelsbubblan varje vardag mellan 8 och 9. Ni följer oss lätt. Vi har hockeymorgon.se. Man ska också följa Hockeymorgon på Instagram.
Amen.
Och vi har ju ett supererbjudande tillsammans med vår samarbetspartner C-more. Det hittar ni på cmore.se/kampanj/hockeymorgon. Imorgon 08.00 så kör vi igen. Det blir underbart. Häng med oss då och ha en fantastiskt trevlig hockeykväll. Hej!
Hej!
Hockeymorgon presenteras i samarbete med C-more.